If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Välkomna tillbaka till podcasten Utan dig med mig Emily
och mig Alexandra.
Idag har vi en gäst här hos oss som heter Sussi. Välkommen.
Tack.
Vi har bjudit in dig till våran podd för att du är mamma till Carl. Och du ska få berätta mer om honom i det här avsnittet. Men vi kan börja att berätta lite kort att Carl blev mördad i början på 2020. Och han var då 16 år gammal.
Mm, korrekt.
Och vi är jätteglada att du är här idag.
Tack snälla.
Och det här blir ju också ett lite annorlunda avsnitt för oss, för det här är ju inte en dödsorsak som någon av våra andra gäster har varit med om tidigare. Så det känns såklart lite speciellt.
Och vi är jätteglada över att ha dig här idag. Det känns jättefint.
Tack.
Känns det okej för dig att ta vid och börja berätta?
Yes.
Varsågod.
Ja, Carl är ju född i 1 maj 2003. Carl har alltid varit en väldigt energisk barn. Alltså, han föddes på 14 minuter, så han var snabb ut. Och han har haft energi ända sedan han föddes. Carl var en väldigt uppskattad vän. Han var rak, han var en liten retsticka. Men han var alltid hjälpsam. Han var väldigt bra på i sporter. Man kan ju, det låter väl kanske som man berömmer sitt barn, men han var en väldigt fin kamrat till många. Och han plockade väldigt mycket upp barn och vänner som hade det svårt. Svårt i skolan, svårt att komma till skolan. Han spelade innebandy. Han var duktig i många, han var duktig i de sporterna han tog sig an, och det kunde vi reta lite. Han spelade hockey också, men det tyckte han väl inte var så himla kul. Carl har ju två syskon, Oscar som är hans helbror och sen Caroline som är hans halvsyster då. Och de står, Oscar och Carl var ju väldigt, väldigt tajta. Eller de är ju födda mitt så länge. Oscar är ju född 2001 i december, den 23. Och Carl är ju född i 1 maj då. Så det är ju väldigt tätt mellan de där två. Mm. Så de var ju väldigt tajta.
Hur gammal är systern?
Caroline är 25 och Oscar är då, han fyller 21 då, i år. Caroline har två barn, en liten flicka på 6 och en liten pojke på 4.
Så då han Carl träffa hennes barn?
Ja, han var väldigt omtyckt. Sara då, Elias var ju, hon hade ju fyllt 2 i december 2019. Men Sara är ju då, hon är ju 6 idag. Hon kommer ju ihåg Carl väldigt mycket. Och Carl var en otrolig härlig farbror. Han älskade ju sina syskon, barn. Han var väl busig som alla andra i skolan. Men var med i någonting. Skolan har tävling. Och då väljer de ut om det är 10 elever, tror jag det är, som får åka. De möts flera stycken. Nu var det i Bryssel. Och då var han uttagen till det. Och det kräver att man är en god kamrat. Man är duktig i skolan. Och man varken dricker eller använder narkotika. Så han var med där faktiskt. Och det är jag jävligt stolt över. Han hade väldigt höga visioner med sin bror. Och hade precis kommit in på Torens i Uppsala. Och var jättestolt. Så man hann gå i en termin.
Det var ett gymnasium alltså.
Ja.
Vad gick han för linje?
Han gick Handels.
Vad drömde han om att göra när han blev stor?
Han drömde med sin bror. De hade visioner. Fantastiska visioner. Det var liksom de två som var sammansvetsade på att göra, göra någonting, man ska säga unikt. Eller, men alltså, de skulle bli entreprenörer. Det var bara så. Och Carl hade väl sagt, jag läste vad Oskar skrev precis, ett inlägg på Facebook som var väldigt berörande om sin bror. Och det hade väl Carl sagt till Oskar att han drömde om att du Oskar, när man sover och tjänar pengar, det är då man har lyckats här i livet. Så det var, han hade stora visioner, båda grabbarna, och även Caroline har visioner.
Men så blev det ju inte riktigt så.
Nej, det blev inte det. Jag pratade med Carl faktiskt samma dag vid 7:30. Jag tittade på spåret då, hemma med min sambo och ringde upp Carl och då satt han och spelade. Han tyckte om att lana och då sa han att han skulle bara vara hemma och chilla den kvällen. Och då sa jag, då sa han bara, men vi hörs sen. Och då sa jag, ja, och det som jag är glad över det är att det sista vi sa till varandra att vi, jag älskar dig, jag älskar dig. Och sen hördes vi aldrig mer. Vi sågs aldrig mer efter det.
Var han då hemma hos sin pappa?
Ja. Han var hemma själv där. Niklas och hans sambo hade åkt in till stan för att äta en middag. Så han var helt ensam. Och sen blev han då uppringd. Carl har ju alltid varit hjälpsam. Alltid, alltid. Och jag, både jag och Nicke har sagt till honom att var försiktig. Men samhället är ju som det. Och han är lite som, ja, det är lugnt. Och den här gången så var det ju inte lugnt.
Vill du berätta mer om vad det var för något som hände?
Jag vet att Jesper då, han som mördade min son. Han och en tjej. De har haft ett förhållande. Hon hade gjort slut. Och på bussen, ja, på bussen så träffade hon en Carls bästa kompis. Och när Jesper ville träffas och det ville inte hon. Och då var det väl så att han hade hotat henne med att om inte hon gjorde det så skulle han lägga ut nakenbilder på sociala medier. Och då ringde Carls bästa vän till Carl och sa att han kommer att följa med henne och träffas. Men om han behöver backup kan Carl kan du komma då? Och Carl är ju otroligt snäll människa. Han sa, ja, det är bara att ringa. Och han hade ringt. Och i det läget så hade då Jesper hotat med kniv på Carls bästa vän. Jag har inte haft orken än faktiskt att läsa hela förundersökningen. Jag ska beställa den. Jag har läst utdrag från advokaten, men orken har inte funnits än. Och Carl åkte då till förbi kyrkskolan till en parkering där han ställde sin moppebil. Och det var tydligen, måste ha gått fort för både plånbok och det var hemma.
Så han har känt liksom att han måste skynda sig dit?
Och Carl hade väl kommit, jag sett där och kommit för att ta tag i Jesper bakifrån. Och hade ett grepp. Men tappade greppet för Carl hade knivmärken i handen. Och sen är det i rättegången då fick vi höra liksom både tjejen och killen vad de hade att säga. Och då hade det varit en dispyt. Sen hade Jesper slagit till Carl. Och Carl hade sparkat då Jesper. Och sen har det gått så snabbt. De ser bara hur han skjuter upp kniven. Men de ser inte var den träffar. Utan Carl springer därifrån. Och då springer tydligen vad jag förstår åt olika håll. Och Carl springer till första huset. Och skriker att han är knivskuren. Men han knackar. Och när den här mannen öppnar, då ser han Carl sedla ner. Och då kommer hans bästa vän och han tror att han har blivit... han ser blod. Så han tror att han är knivskuren i magen. Men det visar sig att han har kört kniven genom hela... genom revbenen, rätt genom hela hjärtat.
Oj.
Ja. Då seglar Carl ner... Och de försöker, de ringer 112, flickan, och får hjälp genom 112 och försöker rädda Carl då. Men de säger att när han seglade ner då blev han tappa medvetandet. Sen jag läser på Facebook givetvis. Då ser jag bara att en man är knivskuren i Björklinge. Men det är väl liksom inte det man tänker på som mamma. Att jag reflekterar liksom inte något mer. Utan säger det till Roger. Att, typ fy fan att det sker grejer.
Och Roger är det din sambo.
Ja. Och sen min son är hemma hos en väldigt god vän. Och läser här också och åker dit. Och då är det alltså avspärrat och det. Och då ser han Carls bil, Oskar. Så Oskar springer upp och frågar vem, polisen frågar vem Oskar är. Och då säger de att är det Carl det gäller? Är Carl inblandad? Och då säger de, vem är du? Jag är hans bror. Då säger de att han ska ta sig till sjukhuset och samla familjen. Oskar får skjuts givetvis av en vän. Och ringer mig och säger att mamma, du måste åka till sjukhuset. Carl har blivit knivskuren. Min granne körde mig på vägen in precis när jag passerar rondellen. Jag vet att klockan är 22.03 när Oskar ringer. Och när jag passerar rondellen precis några minuter efteråt, då ringer han igen och skriker att Carl är död. Han hade inte hunnit, han var kanske halv mil före mig. Och när vi kom till sjukhuset så var det fullt av ungdomar och poliser. Och då fick vi gå in till Carl. Ja, där låg min son.
Så fort också från att du pratade med han sista gången?
Mm. Alltså jag har ju läst... Carl dödsförklarades klockan 21.20 tror jag. Och jag fick reda på det här klockan 22. Inga poliser, ingenting kom. Ingenting, utan det var... Carls egen bror som fick ringa. Niklas och Lena var ju i innerstan så de hann ju dit först. Men då var ju Karl redan borta.
Dödsförklarades han på sjukhuset eller?
Ja. De gjorde allt för rädda, men hjärtat var så sargat.
Fruktansvärt.
Mm.
Ja, med tanke på att Karl hade ju ingenting med det att göra. Karl var inte ens med i förundersökningen. Det fanns många andra namn, men inte Karls namn.
Om själva bråket eller?
Ja, om mördarens uppväxt, vad han tyckte. Och han har känt sig hotad, han mådde inget bra. Och... Men Karl fanns inte med, hans namn fanns inte med. Det enda som var med Karl, det var platsen, jackan, kläderna, kniven. Och ändå var förundersökningen på 350 sidor.
Oj.
Mm. Om jag missade helt rätt, men jag tror det.
Mm. Och där var ni på sjukhuset sen, med familjen.
Mm. Vi var där, de åkte ju ända ut från Öregrund. Hans farmor och farfar bor i Öregrund, Stenskär. Så de hade ju en bit in allihopa. Och utanför var ju alla vänner. Det var ju kaos.
Hade de fått reda på det här på något sätt via sociala medier då? Eller hur visste de att allt det här hade hänt?
Det är nog sociala medier. Det sprids ju oerhört fort. Göra. Jag vet faktiskt inte, men det måste det.
Mm. Och som du berättade innan så lät det ju också som att han var väldigt omtyckt och hade mycket vänner.
Han hade jättemycket vänner. Karl hade mycket vänner överallt. Alltså, Karl var en väldigt hård människa, men väldigt rättvis. Han sa vad han tyckte. Och jag tror att många uppskattade honom för det. Han var en god kamrat, en väldigt god kamrat. Och det märktes ju framförallt, för det blev en ohygglig sorg i hela Björklinge.
Är det så pass stort eller litet också så att visste ni vilken den här gärningsmannen eller mördaren var eller hans familj sen tidigare?
Det är inga jag umgås med. Absolut inte. Inte före och definitivt. Alltså, jag har inte de vän på Facebook och det var inga jag pratade med, men Björklinge är ju inte stort. Men inga jag reflekterade liksom att jag, nej, jag ska inte säga, jag tycker inte att jag känner dem.
Mm. Men har det varit så att du har sprungit på dem efter att det här hände?
Nej, och det är jag väldigt glad för. När vi satt i rättegången så hånflinade föräldrarna oss i ansiktet. Och det är bilden som jag aldrig kan släppa.
Nej, fy. Och mördaren, han har inte försökt att kontakta dig och bett om ursäkt eller någonting sånt?
Nej, jag har sånt hat. Så jag tror inte jag skulle klara av det. Men jag kanske tycker som förälder, när man har en son som begått sånt brott, att man kanske borde gjort någonting. Sen är det upp faktiskt till mig och Karls pappa och ta emot blommor eller någonting, men inte ett dugg.
Och inte föräldrarna heller.
Nej.
För där kan man ju ändå tycka liksom så här, ja, det är deras barn och deras son, men att man som två föräldrar, de kan ju inte styra vad han gör liksom, men att skulle mitt barn göra något sånt så skulle jag ju ändå försöka så här, jag ber så hemskt mycket om ursäkt om mina barns vägar, jag kan inte göra någonting för att hjälpa dig, men jag kan i alla fall göra mitt och ta mitt ansvar och liksom bemöta er på ett fint sätt.
Liksom. Jag gör det med om. Nej, ingenting.
Och det tycker jag är under all kritik.
Nej, de fick polisskydd. De fick all hjälp. Men vi fick ingen hjälp. Jag kan tycka det är väldigt märkligt att inte ens polisen kontaktade oss. De säger att de åkte förbi Niklas hem, men det var mörkt. Men de har sådana befogenheter så de kan få fram nummer. Jag tycker det är rätt hemskt att en bror ska behöva förmedla att hans bror är mördad.
Ja, verkligen. Mm. Och vad har han sagt om det här efteråt? Och hur mår ni? Hur mår resten av familjen?
Nej, men alltså, ingen mår bra. Det gör man inte. Men vi alla sörjer på olika sätt. Oskar, de gick ju i samma skola. Oskar gick ju i andra året gymnasiet. Då. Så att de, Carl gick i första, Oskar började ett år senare. Så de har alltid varit intakt på varandra. Oskar gick in för skolan. Hyggligt. Alltså han var fantastiskt duktig. Gick ut med superbetyg. Men han hade också väldigt fina lärare som stöttade honom. Och en kurator som var fantastisk. Alltså Torén skola har varit fantastisk. Carl skulle ha tagit studenten i år. Och då hade de gjort ett plakat med honom.
Mm.
Och skrivit att vi älskar dig. Och han var med även på det här studentlaget. Där de hade också skrivit. Om jag inte missar helt, vi har 23 soldater plus Carl.
Mm, fint.
Så att vi var bjudna, både jag och Niklas och Oskar och Caroline till det här. Men vi orkade inte. Det är ju glädjens dag. Om man ska liksom, då kände jag att jag tror att jag förstör mer. Jag tror att jag kommer bli så ledsen. Men de hade gjort jättefint, jättefint. Mm. Så när de sprang ut så hade Carls bästa tjejkompis Nova, hon hade plakatet i handen och sprang ut först.
Mm. Få typ så här tuppskinn på armarna.
Ja.
Mm.
Och sen kom Felicia, en av Carls bästa kompisar också från klassen. Då hade de till mitt jobb där de hade gjort en studentmössa till Carl.
Mm.
Och ett champagneglas till Carl. Och sen så fick jag en bok där alla har skrivit om Carl.
Jättefint.
Den har jag inte orkat läsa riktigt än. Men jag ska göra.
Mm. Tänk att det kan vara väldigt så betydelsefullt att ha. Även om du inte läser i den eller så.
Jag tror det kommer. Jag försöker läsa lite och sen hitta orken så läser jag lite. Men det är väldigt fint.
Mm.
Så på så sätt så ser man ju att han är saknad. Han är saknad av så många.
Men hur har det varit om du har träffat på någon utav hans kompisar?
Nej, men de har varit fantastiska. Precis när det hände, de ringde och ställde upp. Och... Men det är klart det är väldigt jobbigt för hans bästa vänner.
De som var där på plats när det hände.
Mm.
Vad har de sagt?
Jag har ju pratat med Carls, han som ringde Carl. Och nej, men det är ju klart att han mår ju jättedåligt. Det förstår jag. Samtidigt som mamma så blir man ju även arg att de inte ringer polisen när de ser att det är en kniv med. Jag tror inte Carl ångrar att han åkte dit. Det enda Carl ångrar det är att han inte var beredd på kniven.
Men det säger mycket om hur han var som person. Att han släpper allt i all hast och åker dit för att hjälpa sin bästa kompis.
Mm.
Men vet man vilken tid hans vän ringde honom?
Jag tror 8 kanske. Jag vet att jag pratade med Carl 7:30.
Så strax efter att ni hade pratat. Och så dödsförklarades han på sjukhuset 9:20.
Ja, 21:20.
Och då tar det ju ett tag innan man liksom har åkt från platsen och försökt göra hjärt-lungräddning och sånt på plats. Och sånt tänker jag, om man försöker tänka. Det måste ha varit ett väldigt kort spann däremellan.
De gjorde ju en podd där det är om mord. Och jag visste inte riktigt att det var 21:20, utan det fick jag reda på där. Men den hörde jag precis när den kom ut. 4 januari 2021. Men jag orkade inte lyssna på hela riktigt.
Visste du att de skulle göra ett avsnitt?
Ja, vi hade gått med på det, både jag och Niklas. Men man läser ju lite. Men sen är det ju med, det var sirener och det var ju, det var så det var väldigt jobbigt att höra.
Mm.
I alla fall för mig som mamma.
Såklart. Jag tänker också att det här blev ju en stor nyhet som spred sig
mm.
över hela Sverige.
Mm.
Hur har det varit att hantera det?
Jag tycker det har varit okej. Jag tycker ändå att det har varit fint. Han betydde så mycket. Det är klart att det är ledsamt. Det är fruktansvärt. Han är ju mina tankar 24/7. Sen kan jag väl tycka att man borde fått lite mer stöd. Kyrkan ställde ju upp direkt. Dagen efter på lördagen så var det öppet i kyrkan. Jag vet inte, men jag tror det var över 700 personer som kom i kyrkan.
Var ni också där?
Jag var där. Då ville UNT prata, men då jag stack faktiskt innan de kom. Jag orkade inte prata med dem.
Det är en tidning.
Ja, Uppsala Nya Tidning. Men jag tror kyrkan var öppen från 11 till 5 eller 11 till 7. Och då var det ett porträttpokal där. Och själva begravningen var ju den 7 februari. Och då var ju kyrkan också full. Den var mer än full. Det var nästan 400 personer i kyrkan. Och jag stod väl, om det var 350-400, sen stod det väl närmare 100 utanför kyrkan. Så då hade de öppnat portarna så att de fick ta del av begravningen.
Fint.
Ja, det är nog hemskaste jag upplevt i hela mitt liv. Jag hoppas att jag aldrig behöver mer uppleva det. Men det var nog en hygglig, vacker begravning. Vi hade Helene Brown där som sjöng. Och vi hade Loreen som sjöng Euphoria. Och höll ett jättefint tal till Carl.
Mm.
Så det var en fin begravning.
Mm. Har han en grav?
Han har en grav precis ingången till kyrkan. Alltså, kan det vara 10 meter från kyrkan? Första gången liksom. Där har han sin gravplats. Han har en lampa precis där allt är ljus. Då. Men sen, jag tycker han har finaste platsen. Han har en farmor som är fantastisk. Som sätter vårblommor, sommarblommor. Och nu har han satt höstblommor. Så det är ju hyggligt vackert, men det ska ju inte vara så. Sen anordnas det av en förälder då till Karls, en av hans bättre barndomsvänner. Och även han som har Dinex, Aris. De gjorde en minnesfond till honom, eller insamling ska jag väl kalla det. De fick in väldigt mycket pengar. Så att då, ifrån dem man ska säga, svenska folket, det är de som hade donerat pengar, gett pengar. Så gjorde de en Karl älskade AIK. Som gjorde en gigantisk AIK-krans.
Mm.
En jättestor. Och sen resterande pengar fick då jag, Niklas och Oskar och Caroline att ha. Och vi har då gav 10 000 till ett LAN i Björklinge. Karl skulle med en av sina bästa vänner, Elias Larsen, ordnat LAN i mars. Och hade då fixat med Uppsala kommun och alltihopa. Men det blev ju inte av. De skulle ha fullt följt det, men sen kom ju pandemin. Det var tuff. Min mamma gick ju bort 4 månader och 4 dagar efter Karl också. Så att det var tuff 2020.
Ja, det blev liksom, er värld vändes upp och ner. Och sen så blev det liksom stopp i hela världen. Och sen så... Din mamma, ja, verkligen tufft.
Brukar du vara vid hans grav?
Ja, stort sett varje dag. Jag försöker ibland, men jag får sånt ångestpåslag.
Om du inte är där?
Ja, men jag försöker att en dag i veckan. Och är det så att jag blir sen, att klockan är väldigt sent, då åker jag inte. Men sen Karl gick bort så har jag alltid varit ett tänt ljus och skal, alltid. Det är väldigt mycket, det är mycket lykter och det. Men det tar sin tid. Just nu så känns det lite, kanske lite konstigt, men det känns som sinnesro. Vi, av de här pengarna så gjorde vi en bänk. Det är många av hans vänner som besöker graven. Och även våra vänner. Så vi gjorde en bänk där det står till minne av vår vän Carl Fredriksson. Och så alltid älskad, aldrig glömt. Så den står på vänster sida då. Så det är ganska skönt att sitta på bänken och prata med honom.
Mm.
Det låter rätt sjukt, men man har inget annat sätt.
Vill du helst vara där själv eller brukar du gå dit?
Jag tycker om att vara själv.
Mm.
Så brukar Caroline stå, systern. dotter. När hon är hos mig, hon brukar vilja åka upp till Karl. Så brukar vi åka upp dit. Så hon lämnar någon teckning. Och det är alltid svårt att förklara för små barn. Och man vill ju definitivt inte förklara hur han gick bort. Inte den åldern, när de är bara 6.
Ja, för det är allt sånt också som man ska liksom behöva tänka på. Och veta hur man ska hantera och sånt. Det är liksom så mycket som sker.
När Caroline kommer väl. En dag så ska hon berätta det, men de får bli äldre så att de har mer förståelse. De tror att han har fått ett slag i magen.
Ja, sånt är också så svårt för att min dotter då dog av en hjärnskada. Och sen så hon hade då en storebror som var 2 när hon dog. Han är också, han blir 6 nu om en månad. Men hon förklarade för honom hur hon dog liksom, och försökte förklara att nej, men hennes hjärna var trasig och du vet så här. Man vill ju inte att de ska bli rädda heller. Det är så svårt att hur man ska förklara. Ja, men då, till exempel att hon hade då en trasig hjärna. Då frågade han, kan jag få det och hur blir det så? Och jag kan tänka mig liksom att Carolines dotter funderar. Okej, men om jag får ett slag i magen, vad kommer hända? Mycket frågor och funderingar. Liksom.
Jag tror också det. Men jag tror att det kommer en dag när Caroline också orkar och berättare. Men jag tror att de ska vara äldre barn, så att det inte blir. Barn kan ju också gå till förskolan och så blir det väldigt fel i det hela. Precis. Hon ska ju minnas Karl som han var.
Ja.
För andra personer eller någonting sånt?
Ja, jag tycker samhället är luggigt överhuvudtaget. Men jag är väldigt rädd att det ska hända mina barn någonting. Alltså, Caroline känner jag mer. Hon, jag är rädd när hon går ut. Men hon går ju så sällan ut. Hon har ju barna. Men nu, hon lever ihop med sambo. Inte med pappan, de är separerade. Men med en jättefin kille. Och då har de varannan vecka. Men jag är ju rädd när de går ut. Det är vansinnigt. Jag vill att de ska smsa. Hör jag ingenting, då blir jag rädd. Då kommer upp flashbacks. Jag vet inte om jag skulle fixa.
Mm.
Där har man blivit, tror jag, nojig som mamma. Jag är inte rädd själv för döden längre. Utan då vet jag ju att jag kommer till Karl.
Mm.
Men jag är rädd att det ska hända mina barn någonting. Så jag tror att jag kan vara lite jobbig. De är så förstående så att Oskar, han skickar ett sms alltså när han kommer hem. Och jag kan åka hämta om det är så att de skulle vara i Skåne, jag skulle kunna köra dit.
Mm.
Så har man väl blivit annorlunda idag. Ja, men jag är nog rädd att det ska hända någonting.
Har du varit på mordplatsen någon gång?
Vi var ju där. Det var ju fullt med ljus. Det var ju samling dagen efter och massor med folk. Ungdomarna hade ju, de var ju helt fantastiska. De skrev ju Vila i frid, Karl, med ljus. Alltså det var ju helt otroligt. Jag var där, jag åkte dit innan han fick, vi valde ut platsen på kyrkogården. Men sen har jag inte varit där.
Ligger det nära där du bor?
Ja, alltså det ligger bakom kyrkskolan. Alltså det är inget ställe som man är på egentligen. Och sen är det dagis där och det var ju mycket ljus. Och du vet hur små barn här ska förklara. Och sen var det ju här, det var ju inte så långt från mördarens hem. Han bodde ju bara 3-4 hus ner någonting.
Men om vi nu kommer in på mördaren och det. Han blev ju gripen. I sitt hem eller var det där på plats? Eller?
Nej, i sitt hem vad jag förstår. På sitt rum, blodig.
Var han någon person som Karl kände?
Karl kände han och visste mycket väl vem han var. Och han säger att han inte såg Karl. Men det tror inte jag på. I och med att han sparkade Karl. Och de stod öga mot öga så måste jag ha sett att det var Karl.
Okej, han menar att han trodde att det var den här bästa kompisen till Carl som han knivskar? Eller?
Nej, han säger att han inte visste vem det var.
Men vem trodde han att han knivskar då?
Det visste han inte då.
Så han bara slänger fram en kniv på någon random människa? Liksom. Mm,
han säger att han varnade Carl först då, då. Och det fanns ett liten rispa i Carls jacka. Men det var varning, sa han. Men det gick ju igenom allt. Så i tingsrätten blev han ju dömd till 2 år. Och sistboende då. Men vi bestämde att det ska överklagas. Och precis när vi bestämde också så överklagade han. Och då gick ju till Svea hovrätt. Och där blev han dömd till 2 år och 8 månader. Med hela denna halvering de ska få. Alltihopa.
På grund av ålder? Eller?
Ja, han var 17 år.
Vill du berätta vad det där SIS-boende betyder?
Det är ju ett hem, de som är dömda för mord, misshandel. Mm. Han hamnade ju i Kalix, tror jag, först. Men där fick han stryk. Och kom till Fagersta på SIS-boende. Då. En sluten är det ju. Men han fick gå ut och äta glass. Efter inte ens, ja, det var väl ett år han hade knappt. Och det gjorde mig väldigt ledsen. Att han kunde röra sig fritt i Fagersta och omnejd.
Men har det varit så att du har velat haft koll och hållit dig uppdaterad om
hans... Vi har varit det. Vi begärde det. Så vi visste ju när han flyttades. Men vi fick inget brev om när han skulle släppas. Och det förvånar mig.
Och nu har han släppt?
Nu har han släppt.
Vi pratade om det lite innan vi startade inspelningen här, att det var alldeles nyligen.
Mm.
Och hur känns det?
För jävligt faktiskt, om jag får uttrycka mig så. Personligen så tycker jag att man vet vad man gör när man är 17 år. De får ju hem sin son. De kan ju fira födelsedagar. De kan ha julafton. De kan samlas vid matbordet. Han som har mördat min son, men vi får aldrig träffa Carl igen. Vi får gå till en grav. Och det är inte rätt. Jag tycker att det inte är rätt att få 2,8 år när man har mördat någon. Och han var inte full. Han var inte narkotikapåverkad. Han var ingenting.
Gjorde de någon sån här psykiatrisk utredning också?
Det tror jag inte. Eller ja, det kanske de gjorde.
Men det är ingenting som de har sagt
till honom? Nej.
Han var ju liksom fullt medveten om vad han gjorde.
Han är ju fullt medveten.
Mm.
Han hade ju sagt till den här tjejen att han ska mörda någon.
Hade han sagt det samma dag?
Han hade sagt det när han hotade henne med kniven.
Ja, då när de hade sett på platsen där. Känner du dig rädd för honom?
Nej. Nej, jag känner mig inte rädd. Men jag tror att jag undrar vem nästa är. I och med att man så iskallt kan ta någons liv och sitter iskallt och hånflinar i tingsrätten, då tror jag man inte riktigt frisk i huvudet. Men jag kan tycka att det är konstigt om man har en son som är en labil, att man tillåter att de går och köper jackknivar och knivar. Och sen när Carl låg där och jag förblödde, vad man kallar det, då försöker han och hon prata med 112, då kliver han rakt över Carl stort sett, pappan, och försöker få henne att lägga på och gå hem. Så att det är hela, alltså det är så sjukt. Det är fruktansvärt sjukt, hela situationen.
Mm.
Och Carl var liksom, han var ingen bråkstake. Alltså han var en vanlig, härlig ungdom i sina absolut härligaste år. Och hade hela livet framför sig. Hade behövning köra och, ja, ni vet. Han skulle fylla 17 första maj. Jag skulle ha kört honom till Sälen vecka 8 med kompisar. Till våran stuga där som han hade pratat med mormor och morfar om. Och få låna.
Vi har ju pratat mycket om det förut också. Att våra barn dog ju när de var mycket yngre och så. Och vi sörjer ju liksom både allt som vi förlorade med dem. Men också allting som man aldrig kommer få uppleva med dem. Och så är det ju verkligen... För dig också, tänker jag. Alltså att det är ju ett helt liv, även fast han var så gammal. Och det måste ju vara Ja, fortfarande allt sånt här med studenten och...
Men det är ju det, man visste ju, han hade behövt köra med sin pappa. Han skulle ha tagit körkort. Men allt det där kommer. Nästa år ska han fylla 20.
Är det mycket sånt som du tänker på framåt?
Hela tiden. Man tänker på hur hade han varit nu. Man har ju bilden hela tiden framför sig. Och Carl var ju väldigt mån om sin familj. Han ringde ju väldigt ofta och frågade, hej, starta allt upp samtalet. Vad är du? Vad gör du? Han vill alltid liksom ha koll på vad jag gjorde, Niklas gjorde. Jag och Niklas och hans syskon betydde allt för honom. Och han var en väldigt känslig, han kunde visa känslor väldigt mycket. Så i ett inlägg helt plötsligt, då måste han skrivit en natt eller kväll, sen kväll, hur mycket han älskade oss, vad vi betydde för honom. Och han aldrig skulle klara sig utan oss. Att vi är allt för honom. Och det är inte många som kanske 15 år som skriver sånt inlägg på Facebook och skickar ut.
Mm.
Han skrev verkligen det. Och han var verkligen, han ville hålla ihop. Och jag glömmer aldrig när jag och Niklas separerade och skilde oss. Att då sa han att, mamma, det här är nog bra om ni är borta från varandra i 2 år, 4 år, 7 år. Det gör ingenting. Bara ni kommer bort ifrån varandra. Utan han såg alltid att just då när han var så liten att det kommer bli bra. Vi blev aldrig bra igen. Men han ville alltid hålla ihop familjen. Och hade väldigt mycket också tjejkompisar. Nej, men han var ohyggligt kärleksfull. Och det saknar jag väldigt mycket. Att just när det är någonting att jag vill ringa och prata för råd. Carl och jag stod varandra väldigt... Vi är väldigt lika som människor. Eller ja, som mor och son.
Mm. Han låter som en väldigt fin person.
Ja, han var helt... för mig är han ju fortfarande.
Mm.
Jag tror han är med någonstans överallt.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Alltså jag kan ju känna det här att tänk om jag stöter på Jesper någon gång. Så vet jag inte vad min reaktion kommer bli.
Tänker du mycket på det?
Ja, det gör jag ju. Att stöta på honom.
Nu när han är släppt.
Ja. Men det betyder inte att jag är rädd för honom. Utan det är mer det här jävla hatet jag har.
Du känner det inom dig så fort du tänker på honom.
Ja. Uh-huh. Men jag tror ju på karma. Någonstans.
Mm.
Ja, det är väl det jag kan tycka är väl en... Att jag hoppas att jag aldrig behöver överhuvudtaget se honom. Mm. Och det är väl också lite det här med att... Det jobbet jag har, att jag jobbar med på min sambos företag. Att jag inte... Jag vet vad hans pappa jobbar. Men just att jag kan ju åka och överlämna generatorer och startmotorer. Och det är det enda stället jag har sagt till min sambo, Roger, att jag vill aldrig, aldrig åka dit.
Mm.
För jag vet inte riktigt vad jag skulle ta mig till om jag såg honom.
Mm.
Jag vet inte, men det, just det sättet, den bilden jag har av dem sen tingsrätten, den kan jag inte släppa.
Mm. Du nämnde ju lite också att ni inte fick mycket stöd där i början.
Vi har ju inte fått stöd ett dugg. Jag tror att, de erbjöd Niklas typ lite hemtjänst eller någonting hade hänt. Nej, ingenting. Absolut ingenting.
Inget samtalsstöd eller något?
Nej, jag fick där vid sjukhus någon kurator, men det gick inte. Jag är ju väldigt svårt för att åka upp till sjukhuset än idag. Mår jättedåligt när man åker mot akuten. Och där satt med andra huset bredvid. Och jag är väldigt svårt idag bara att se en ambulans. Det knyter sig liksom i mig. Så att jag kunde inte, jag sa det, det är inget fel på dig. Men jag kan inte sitta här. Alltså jag kan inte.
Men det var inte så att de erbjöd någon annan lösning?
Nej. Så där kan jag tycka att det varit jättedåligt. Ingen av oss har fått hjälp. Ingenting.
Och hur var det att vara med i en rättegång? Fick ni liksom något speciellt stöd för det?
Det var ju stängd rättegång ju. Och det var väl av säkerhet då.
Men är det folk, alltså främlingar, som liksom hört av sig och visat stöd till er?
Det är väldigt, alltså vi har väldigt mycket fina vänner. Jättefina vänner. Som har ringt. Och, men jag tror att det är väldigt svårt också. Jag tror man har svårt att säga, frågan hur det är. Det är klart att man kan inte säga hur mår det, men det är klart att de vet att man mår. Man ligger längst ner i en stövel och bara försöker krabbla sig upp. Men i min familj, om jag säger så då, där pratar vi ingenting. Så att då precis när det hänt då var det, men alltså, det är ingen, där känner man sig väldigt ensam. Jag känner mig, jag kan ju bara prata för mig. Jag känner mig väldigt ensam i min sorg. Och då gick med den här gruppen. Vi som förlorade barn. Och då fick jag på Messenger en som hette Susanne också. Som hade förlorat sin son i juni. På exakt samma sätt som Carl blev mördad. Men de har ingen gärningsman. Så vi har fått en väldigt, från att inte veta vem hon är, så har jag fått en väldigt fin kontakt med henne. För hon förstår mig. Men det är svårt för någon annan att förstå.
Mm. Mm.
För jag tror att det är en väldig skillnad i allas olika sorger. Män, kvinna, syskon. För vi kvinnor, vi har ändå burit det här barnet. Oavsett om man förlorar vid födseln eller efter födseln, ett år, två år. Så har vi i 9 månader har vi sett en mage växa. Och i 9 månader, inte 9 månader precis, men den dagen de börjar sparka så har man ju haft ett liv där inne. Och den dagen har man ju älskat sitt barn. När man fick reda på att man var gravid. Så att det är ju så mycket. Så att vi sörjer väldigt olika. Sen är jag nog, jag vet även att Niklas säger att vi slår på en mask. En mask för att orka att överleva dagen. Och sen bryter man ihop. När den masken inte orkar. Det gör man oftast när man är själv. Jag som har hästar, jag går ju ner till stallet. Men det är ju klart, får jag en låt när bilen eller ibland bara brister det.
Finns det någonting som du önskar att folk i din närhet gjorde?
Ja, det är väl klart att man gör. Man önskar väl kanske, det är väldigt svårt att förklara. För mina vänner så går ju livet vidare. Men för mig står ju, jag står ju still och stampar. Sen tror jag att jag har blivit väldigt annorlunda sussig. Jag drar mig mer tillbaka. Att jag går gärna ut och äter middag, men det är ingenting som jag prioriterar längre. Jag tror att jag har blivit ingen tråkig människa, men jag har nog blivit ganska förändrad.
Men skulle du ändå vilja att folk fortsatte och frågade och bjöd in?
Det tror jag.
Att de liksom håller
ut? Jag har en vän, Lina, hon ser ju direkt när jag mår dåligt eller läser mig direkt. Och hon betyder jättemycket för mig.
Brukar dina vänner prata om Carl eller besöka hans grav eller så?
Ja, det tror jag. Det tror jag de gör. Det kan vara deras barn gör att de åker dit gemensamt. Men det är ju mycket ljus till och från.
Hade du velat att de till exempel skickade ett meddelande till dig och sa att nu har vi varit och hälsat på hos Carl för att du skulle kunna veta att de har varit där?
Ja. Mm. Ja, men det är väl alltid skönt. Men det är väl alltid på något sätt härligt att se eller veta att någon är hos honom.
Mm. Och det tror jag att typ alla tycker. Och det är ju egentligen ett väldigt bra tips för andra att kunna göra. Det är ett en konkret sak att göra liksom.
Men det är klart att man kanske skulle vilja att vännerna... Samtidigt är det också upp till mig kan jag tycka att ringa. Det är inte bara de som ska ringa, men man blir ju... Ja, man blir annorlunda. Jag är den människan att jag försöker göra så mycket som möjligt för att slippa att tänka. Jag hoppade på en redovisningskurs, egentligen väldigt galet. Men det är ett sätt för mig att få ännu mer, att få tiden att gå. Sen har jag fått någonting sen 2020 att varje natt så går jag upp och äter godis. Varje natt. Någonstans mellan 1 och 4 på morgonen. Och då kan jag dra i mig en kexchoklad eller... Och sen en normal människa får en sockertopp. Men jag går och lägger mig igen. Och jag vet inte om det är då jag slappnar av eller om jag börjar tänka på... Jag kan ju liksom inte reflektera varför det är så. Men stort sett varje natt.
Det kanske är något spökeri i det.
Ja. Kanske är det. Men... Jag vill också väldigt dålig på att höra av mig. Jag har ju en ridskola också, så allting går ju ett för mig omlott.
Mm. Och det kanske är lite skönt.
Ja, men det är väl det. Alltså, jag tror att jag skulle sätta mig för mycket och vara ledsen och grubbla.
Mm.
Hans rum står ju kvar som det. Byrån har jag tagit in nu och har. Men man har inte orkat så mycket där heller. Man säger att man ska göra, men...
Mm.
Det tar sin tid. Och egentligen kan jag tycka att sorgen blir värre på något sätt. Och det är väl att man kanske har varit först i en jävla chock. Med begravningen, planeringen och sen allt efter det.
Mm. Ja, ni har haft väldigt mycket också med rättegången och liksom så här olika milstolpar kan man säga.
Hela tiden.
Och som nu då när mördaren är fri.
Då kommer det rivs upp igen.
Ja.
Det rivs ju upp. Men man saknar honom varje dag. Vi har ju inte tagit bort hans telefon. Den står i Niklas för visserligen. Men så man ringer och får höra hans röst. Så man har ju liksom där i huvudet hela tiden.
Mm. Har du någon favoritgrej som är hans liksom? Som du brukar ta fram från hans rum eller så?
Jag har ju lagt alla grejer. Men jag har ju hans tröja. Och den brukar jag på mig. Jag har faktiskt inte tvättat. Men den har jag någon gång så. Men jag hade ju hans kläder, fick jag hämta ut dem ju. Men då hade jag några vänner som sa att jag måste ta bort dem. Jag var inne på att tvätta, men jag tror att man blir väldigt enkelspårig just när det händer att man ska ha kvar allt. Jag har kvar hans skärp.
Mm.
Men genom att allt var ju blodigt.
Var det mycket blod?
Då var det rätt torkat, men det har nog varit. Jag fick höra att de stannade, mötte upp en ambulans. Jag vet att om det var 7 liter blod.
Oj.
Och när vi kom in i det här rummet Karl låg, så hade han ju som en plastslang i munnen. Och det var ju sånt där hade man ju önskat då att de skulle ta bort. Men det var väl av tekniska skäl. Och sen låg han så fint i en filt. Och jag kommer ihåg att jag skulle stoppa in händerna och krama honom. Men då kom polisen. Och det har väl med... De försökte att rädda honom med att ta ut hjärtat på sjukhuset. Och jag tror det att de hade då sytt igen. Jag vet inte. Men det var en hemsyn. Den ligger kvar i huvudet.
Mm-hmm.
Det kommer väl alltid göra.
Ja.
Men man känner som mamma att man är otillräcklig. Att man inte kan hjälpa sina barn. För man vet ju inte egentligen vad man ska säga. Eftersom de sörjer också på sitt sätt. Men Oskar har ju börjat prata mer om Karl nu. Han vill ju inte besöka graven i början. Han orkade inte. Och inte Caroline heller. Men nu har de börjat åka upp och vara där. Och det tycker jag är fint. Samtidigt som man måste respektera deras vilja. De sörjer ju på sitt sätt.
Jag tänker där han liksom blev mördad på den platsen där han blev knivstucken. Och det så var ju hans bil där också.
Hans bil stod vid skolan längre ner.
Okej. Var ni tvungna själva att hämta hem den eller hur?
Jag tror att Nicke hämtade hem den. Jag kan liksom inte svara på det. Men den stod ju vid kyrkan vid begravningen. Det var liksom Karls CVWO. Liksom det var hans svarta moppebil. Den såldes sen. Vi ville inte att den, eller Oskar ville inte, eller Caroline, att den skulle vara i Uppsala. Så den såldes till Gävle till någon. Det här man ju också, man blir ju lite, kan jag tycka, att ja, men jag kanske ska köpa tillbaka den. Den kanske ska stå hela.
Mm.
Man blir ju lite knäpp i sina tankar och man är inte riktigt klartänkt alltid. Men jag gör ju ljus och det är väl också en terapi, tror jag. Tar de här hjärtformade ljusen, så när de har brunnit ut och tar jag bort det och sen gör jag mina egna ljus i olika färger. Det är också, tror jag, en terapi för mig själv. Att jag får göra ljus till min son.
Mm. Är det ljus som du bara har där vid graven?
Ja.
Mm.
Men det är skitsvårt att göra dem. Alltså det är ingen som vill säga hur man ska göra. Så de kan ju bli lite... I början såg det ut som en treåring hade gjort dem. Men de blir ju bättre. Men ibland kan de bli hårda. Ibland blir de för mjuka. Och, men jag tycker om att göra det. Det gör jag mina ljus till Karl.
Mm. Kanske är skönt att ha en grej att göra liksom för sitt barn också.
Men jag tror det. Man måste hitta sin sak.
Mm.
Sen är det ju så många som kan säga att men se allt fint han gjorde. Se allt bra, du måste gå framåt. Men jag tror ingen kan förstå. Ja, men det är klart att man ser allt fint han har gjort. Men jag tror ingen förstår, som inte har förlorat ett barn, hur det är att förlora ett barn. Eller att man ska gå vidare. Hur jävla lätt är det att gå vidare egentligen?
Mm. Mm.
Man är ju glad när man kommer ur sängen.
Mm.
Man är glad att man klarar dagen.
Mm. Ja, man vill ju inte gå vidare från det där. Man vill ju liksom inte glömma. Det skulle ju vara lite som att glömma sitt barn. Och det är ju klart att man inte gör det.
Det gör man ju inte. Men det är ju... Jag är oerhört tacksam att jag har Oskar och Caroline och två barnbarn. Det är ju liksom... Det är det jag lever för. Det är mitt allt.
Mm.
Det har varit jättefint att få höra om Karl.
Tack.
Mm, tack så jättemycket för att du kom hit.
Ja, tack för att jag fick berätta om min älskade son.
Mm, tack.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.